Det kommer lite sommar till slut i alla fall, tror vi. När semestrarna börjar ta slut för vissa. Min semester är slut sedan i måndags. Det är sådär både och. Det har varit lite blandat väder, men det är som det är. Vi var ju ute i alla fall lite med båten. Vi tog en vecka blev det. Sen blev det för regnigt och för blåsigt, så att tyckte vi att då kan vi lika gärna åka hem istället. Det är inte sådär jätteroligt att ligga inblåst på någon ö när det regnar och blåser. Så att träffade en bekant. Sista dagen var ute faktiskt. Vi träffade på varandra uppe i en naturhamn som det heter. Och de hade legat inblåsta 14 dagar innan i 2 dagar. Sen orkade de inte med det där, så att då gick de ut ändå. Och ja, då som sagt, då tyckte vi det är bättre att åka hem. Det är annat man kan pyssla med, hitta på hemma, än att sitta där i regnet. Men det är ju så att man är ute med en båt. Det är ju så att ibland kan man få lite bibliska associationer. Det är faktiskt så när man är ute och ser saker, hur det kan gå. Det är som jag säger att Bibeln, det är manualen för mig som kristen, hur jag ska göra och inte göra. Och jag såg ett lysande exempel när vi låg i Nynäshamn, hur det går om man inte läser sjökort och gör som man ska göra. På sjön finns det massor av prickar i olika färger. Men framförallt så är det 2 färger, rött och grönt. Och de här ska man gå emellan. Och det gäller att ha röd färg på rätt sida och grön färg på rätt sida. Och det finns ett ställe i Nynäshamn. Man kan gå in i Nynäshamns hamn på 2 ställen. Ni har säkert läst om Gotlandsfärgerna som krockade på rena stället. Och det är ingen som förstår riktigt hur det gick till. Men sen för fritidsbåtar så kan man smita ut på ett annat ställe. Det är inte så trångt, men det står röda och gröna prickar man kan följa. Och när vi låg där och rätt som det så hörde vi en riktig smäll. Naturligtvis är så. Alla ska upp och titta vad som händer då ju. För att när segelbåtar går på grund så hörs det väldigt bra. Ja, det var en ganska stor segelbåt. Och man hör i masten när det slår. Och när jag tittade upp på huvudet såg fortfarande att båten stod och gungade ju. Han hade lyckats gå på fel sida om den röda pricken. Och det var en ganska stor båt. Jag vet inte, han kanske gick, vad kan jag ha haft i djup? Jag skulle kanske gissa någonstans runt 1,70-1,80 djup. Men du sa att till vänster om den röda pricken så ligger ett grund som är 0,6 meter. Det är alltså knappt, det är lite mer än en halv meter bara. Och det lyckades han köra på. Så det small riktigt. Men dagens segelbåtar och moderna båtar, de tål väldigt mycket om man träffar på rätt ställe. Så han åkte väl runt lite där och sen så åkte han vidare bara. Och så kan det gå i kristna livet också ibland. Om man inte riktigt läser Bibeln som man ska läsa den. Då kan man gå på en väldigt smäll och gå på grund. Nu var det tur att det här bara var en sten som var i sig. För att det finns vissa ställen. Om man kommer ner till Öland runt Byxelkrok. Om man kommer utanför prickarna där. Då är det bara ett stort stenhav av alltihopa. Och jag har sett båtar som har fastnat där inne. Och då kommer det ut därifrån. Du sitter fast. Och så kan det vara i kristna livet också. Om man går fel. Om man missar var man ska gå någonstans. Om man inte följer Bibeln som den står. Då kan man bli sittande i det här. Men det var som sagt, det var härliga dagar och det hände mycket spännande. Det var det. Man hittar alltid några saker som händer. Och det är ju en vacker natur också. Det finns mycket vackert att se. Men det är ju så, man får ju vara på sin vakt när man ska in i nya hamnar. Och man får titta, Maud får stå i förpiken, så får hon stå där och titta. Så får hon ropa om det dyker upp någon sten. Man tar det försiktigt. Så att, men det är spännande i sig, det är härligt. Så vi hittade några guldställen på vägen ut där. Gjorde vi. Så att, och det var ju tur att vi inte tog båten upp till Smedjebacken i år. Då hade vi inte kommit hem igen. De räknar med att det kommer ta lång tid innan de öppnar Strömsholms kanal nu. Med allt det här vattnet som är. De säger att det var det värsta på 10 år som det har varit. Men det var inte så många år sedan det var stängt. Då kommer jag inte ihåg om det var för lite vatten i kanalen. Så då ville de inte heller öppna det där. Så att antingen är det för mycket eller så är det för lite. Och så blir man sittande. Vad är det? Bara på sjön. Men så kan man ha på sin semester ibland. Vi får se. Något år kanske vi tar oss uppåt med båten här. Får vi se. Kolla in väderrapporten så att det inte regnar igen för oss alldeles för mycket.
Du får väl parkera båten i Söderberg och så får du åka på barken, Johan.
Ja, det bra. Får göra det. Att, men det är synd om man blir liggande här uppe, för att det är ju ganska hårda vintrar och det är inte så jättebra att ligga i med båten på vintern heller här uppe. Och särskilt inte om man har träbåt. Den tycker inte om de här isarna. Men vi får se. Vem vet vad som händer något år? Kanske tar oss uppåt här. Men någonting som jag har gått och funderat på lite till och från under sommaren. Det är sådana tankar som kommer till och från. Det är, vad är heligt? Alltså, det är skillnad på vad som är heligt och vad som är heligt. Människor menar en sak med helighet. Det har jag upptäckt genom åren i kyrkorna. Och så har jag upptäckt att Gud, han menar någonting helt annat när han pratar om helighet i Bibeln. För människan så är oftast det heliga, alltså det som är heligt för människan, det är oftast någonting som inte får röras, det får inte förändras. Det är liksom orörligt, man får inte förändra det och röra det. Och befinner man sig i någonting som är heligt, då förväntar man sig, det förväntas att man uppträder på ett visst sätt där. Guds helighet, det handlar å ena sidan om honom själv, att han är helig. Och det är inte så svårt. Men det handlar också om att den kristna människan är helig. Och då är det betoning på den kristna människan. Och att jag som kristen, jag ska leva heligt. Det här är alltså två ofta skilda saker mot vad människan anser som heligt och vad Gud ser. Vi börjar i första Petrusbrevet. Första Petrus brev kapitel 1 och vers 13-16. Och där står det faktiskt också som överskrift just innan vers 13 att ni ska vara heliga. Men vi tar några verser för sammanhangets skull. Första Petrus brev 1 och 13. Spänn därför bältet om livet och var vakna. Och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del. När Jesus Kristus uppenbaras. Som lydandens barn ska ni inte styras av det begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Alltså innan ni blev kristen. Nej, liksom han som har kallat er är helig, ska ni föra ett allt igenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Här har alltså Bibeln fastslagit att jag som kristen är helig och jag ska leva ett helgat liv. När kristna människor börjar tala, jag vet inte om man kanske använder ordet heligt, men någonstans i tankarna ligger det att det är heligt. Då är det oftast man pratar om kyrkan, man pratar om kyrkorummet som heligt. Och där gäller det att göra rätt, mina vänner, många gånger, i många kyrkor. Och ibland, det finns ett talesätt, det händer att man ibland kanske gör någonting galet i livet och hittat på någonting. Då finns det folk som säger att det är som att svära i kyrkan. Och så är det, för många, både kristna och icke-kristna, så är det otänkbart att svära i kyrkan. Så har det varit säkert flera hundra år och tusen år innan jag föddes. Att svära i kyrkan, det är otänkbart. Oavsett om man är kristen eller inte. Men att svära utanför kyrkan, det är inget problem för många. Om man då inte är kristen. Det är helt okej. Men liksom det är som att många, de transformeras på något sätt när de går in i kyrkan. Där kan man inte svära. Men utanför går bra. Det är ett spännande sätt att se på det också. Nu lever vi 2009. In i 2000-talet. Men det är så, det finns faktiskt fortfarande platser i vårt land, i församlingar, där det inte är tänkbart att man har till exempel trummor på en gudstjänst tillsammans med lovsången. Sen har det hänt en hel del. Och om jag tittar på alla damer som är här, ni är ju faktiskt majoritet av dem. Då är det ingen av damerna som har hatt på sig längre. Så det har ju hänt en del de sista årtionden också. För att det fanns ju tider när det här, alltså det var otänkbart för en kvinna att gå in åtminstone i en pingkyrka utan att ha hatt på sig. Och jag har fått berättat av mig av en dam. Jag var sommarbarn i den familjen. Och de tillhörde pingstförsamlingen. Hon skulle upp en sommar. Det var jättevarmt den här sommaren. Och det var ett friluftsmöte. Och det var tältmöte kanske. Och då skulle de upp och sjunga kören. Och det var jättevarmt. Och hon hade ingen hatt på sig. För att det var så varmt. När hon var på väg fram. Jag kommer inte ihåg om det var någon på väg fram. Eller om hon var på väg ner. Men hon var på väg. Alltså hon skulle upp i kören och sjunga. Då kommer en äldstebroder fram till denna kvinna. Och så tittar han på henne. Och så säger han. Hatten syster. Hatten. Det var det som gällde. Och så här har det varit. Så var det i många årtionden. Att det här var jätteviktigt. Det var. Så hon fick en bra uppläxning. För att hon inte hade hatten på sig. Men där har ju många lämnat det. Och upptäckt att man blir inte mer helig för att man har hatten på sig. Men det är ju så fortfarande. Så att om man börjar gräva i många församlingar. Så hittar man många, många heliga områden. Alltså, och mycket av de här sakerna. De har inte någonting med gudsrelationen att göra faktiskt. Det här är någonting som människan själv har hittat på. Och jag skulle nog vilja påstå att så att många gånger. Så är att människans helighet. Det kan lätt bli en barriär. Mellan Gud och människan. I det här fallet. När den här damen som fick sin uppläxning för hatten. Det gjorde inte så mycket för henne. För det bet inte på henne. I det fallet. Men det hade kanske kunnat varit någon annan. Vad hade det inneburit? Det hade ju kunnat inneburit att den kvinnan aldrig mer hade kanske besökt en kyrka. På grund av det som hade hänt. Och jag tror det är så många har råkat ut för också. Man har fått sig en uppläxning. Därför att man har inte förstått det som är heligt. Vad som är rätt och riktigt. När man träder in i en kyrkolokal. Och vad som ska göras. Och nu måste vi hålla oss till sjökortet, tänkte jag säga, till Bibeln. Vad säger då Gud om kyrkobyggnaden? Det är klart han har någonting att säga om det där. Vi tittar vad Bibeln säger. Apostlagärningarna, de första kristna. Apostlagärningarna 7, kapitel 7. Det är sjunde kapitlet. Och ska vi se hur jag har skrivit här. Har jag skrivit rätt? Ska vi se här. Ja, ett av dem är rätt i alla fall. Kapitel 7, vers 44 och framåt. Det är så här, vi tar lite där också så att vi får lite sammanhang. Apostlagärningarna 7, 44. Våra fäder hade vittnesbördets tabernakel i öknen. Så inrättat som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild denne hade sett. Detta tabernakel fick våra fäder i arm och det förde det hit under Josuas ledning. När det tog landet i besittning efter det folk som Gud drev undan för dem. Och där var tabernaklet fram till Davids tid. David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Och så står det nu vers 48. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger, och det är Jesaja som citeras här. Himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren. Eller vad för en plats där jag kan vila. Har inte min hand gjort allt detta? Jag tror att det var, vi ska se om det var Romarbrevet vi ska till sen. Om jag hittat rätt där, vi ska se. Nej, jag har skrivit fel. Det får vara den bibeltexten. Det var Paulus som var igång i alla fall. Och han konstaterade samma sak. Att Gud, han bor inte i hus som människor har byggt av hand. Paulus säger att man kan inte placera Gud i ett hus, att han ska bo där. Alltså, när en kristen församling bygger en kyrka, när man hyr en kyrka, man köper en kyrka, vad man är, så är det en lokal, det är en byggnad, det är någonting som man har för att den ska användas till det kristna uppdraget. Så det är det som det är till för, som församlingen. Att som församling kan man samlas här, men man använder den också för att det kristna budskapet ska nå ut. Som vi till exempel, vi har fredagssoppluncherna. Någonstans bör man ha dem. Det är perfekt att ha det som det ligger här. Och det, liksom, det finns mycket annat som man använder den till. Den är till för att användas till Guds verk. Det är där den är till för. Den är inte till för att göra en bostad där Gud bor, som den på något sätt har varit genom många, många år. Att det blir en sån helig plats att här bor Gud. Och det är så att kyrkan, eller lokalen, den är heller ingen unik plats på så vis att det är bara här, det är just här det jag kan göra ett gudsmöte. För att, tänk vad tråkigt om det bara var i en kyrkolokal som jag kan göra ett gudsmöte. Och så har man gudstjänst en gång i veckan. Då skulle jag alltså bara kunna göra ett gudsmöte en gång i veckan. Men tänk om jag var sjuk den söndagen då. Måste jag vänta en hel vecka till för att göra ett gudsmöte? Och vad är då heligt enligt Gud? Vi går till första Korinterbrevet. Första Korinterbrevet kapitel 3. Första Korinterbrevet kapitel 3 och ifrån vers 16. Det är ju det här som är det bästa av alltihopa. Då säger man så här i Korinterbrevet: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni. Så går vi vidare till, vi fortsätter i första Korinterbrevet, så går vi till kapitel 6 och vers 18. Och där står det som överskrift i de här verserna att kroppen är den helige andes tempel. Så här står det från vers 18: fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Och så kommer det vers 19: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Alltså, vilka verser! Nu har vi förflyttat hela heligheten. Död materia, om vi använder ordet, är inte heligt för Gud. Det är den kristna människan som är helig. Vilken skillnad! Vi har förflyttat heligheten ifrån kyrkorummet in i människan. Det är så, det är vi som är heliga. Det är vi som är Guds tempel, och den helige ande bor i oss. Min kropp benämns som ett tempel. Och nu ska vi inte, det tar alldeles för lång tid att gå igenom hela det här, men i gamla testamentet så var templet, då var templet en helig plats. Man kan läsa om det här i Hebreerbrevet 9, kan man läsa om det här. Och då gick man dit till templet i gamla testamentet på gamla förbundets tid för att göra ett gudsmöte. Och det var ju så att längst in i templet, det allra heligaste, där fick bara överste prästen gå en gång om året. Och sen hade man förgården dit alla syndare fick vara. Därför att Det var en helig plats. Och i de heliga områdena så var allt överdraget med guld. Med rent luttrat guld. I Nya testamentet, när vi kommer in i det nya förbundet, i och med att Jesus föddes, han dog och tog våra synder på sig, så läser man om hur hela det här heligheten ifrån gamla testamentets tempel är förflyttat till människan. Nu är det vi som är heliga. Det är vi som är templet. Det är inte längre byggnaden som är helig. Det är du och jag. Det är vi som är templet. Och i det templet så bor den helige ande. Så tänk, den helige ande bor i dig och mig. Gud säger att du och jag som kristna, vi är heliga. Och i oss bor den helige ande. Det stod ju så. Jag läste ju så i första Korinthierbrevet. Och detta innebär, mina vänner, att oavsett var du och jag befinner oss på jordens yta, vid vilken tidpunkt som helst på dygnet, så är jag som kristen i Guds ögon ett heligt tempel, och den helige ande bor i mig. Så vilken vers i Korinthierbrevet, att vi är templet och vi är heliga i Guds ögon. Och detta innebär ju till allas sanning att du och jag inte är mer eller mindre gudfruktiga eller mer eller mindre syndiga om man uppträder på ett visst sätt i kyrkan. Vad stod det i första Petrusbrevet? Det stod att jag som kristen ska leva ett heligt liv. Och det står i Apostlagärningarna 6 att jag ska förhärliga Gud med min kropp. Alltså, jag lever, jag andas i en kropp som jag bär med mig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, eller 364 om kvarts är det, om det ska vara noga räknat med skottår. Alltså året runt. Och i allra, allra bästa fall så kan det här pågå i 100 år. Och det här innebär ju faktiskt, om vi nu utgår från Bibeln, att det är jag som är helig i Guds ögon, inte materian. Då innebär ju det faktiskt att jag kan inte leva på ett vis utanför kyrkans dörrar och portar, och på ett annat sätt innanför. Därför att jag går ju med mig, jag bär ju med mig den heliga ande i mig. Jag är ju fortfarande lika helig i Guds ögon, oavsett vilken sida av dörren jag befinner mig på. Gud blir inte mer helig här inne än han är där ute. Och jag blir inte mer helig här inne än där ute. Och så att allt jag gör ska jag göra till Guds ära. Och det innebär ju ett enkelt, jag kan inte ära Gud mer i kyrkan än jag kan ära honom utanför. Eftersom jag ständigt bär med mig den helige ande i mig. Vi behöver, du och jag, vi behöver den helige andes närvaro, kraft och härlighet på alla gudstjänster, på alla sammankomster som vi har. Vi är beroende av den helige andes ledning och kraft. Men den är inte begränsad hit. Därför att du och jag, vi behöver också samma helige andes närvaro, kraft och härlighet när vi lite längre fram går ut utanför de här dörrarna. När vi är på väg hem. Så är vi beroende av samma ande och samma kraft. Alltså, när Gud ger oss nådegåvor, så är de inte begränsade till att användas i kyrkorummet. Nådegåvan är till för att användas också utanför. Och vet ni vad jag tror? Jag tror att alla kristna behöver uppleva ännu mer av hur det är att vara ett tempel där den helige ande bor. Att någonstans börja tänka tanken att jag faktiskt är ett tempel enligt Bibeln. Sen kanske man tänker tempel, ja, men, och läser man Gamla testamentet, det var ett jättetempel. Och kanske man börjar tänka de här jätteformaten, hur kan jag vara ett tempel? Men det är så Gud säger. På något sätt så har han förminskat det jättestora stentemplet till att säga att du som människa, som kristen, är ett tempel. Och i dig så bor min heliga ande, säger han. Och det här är inte så svårt faktiskt. Att upptäcka och att leva med en ännu större och mäktigare närvaro av den heliga ande i livet. Det är ganska enkelt faktiskt. Vi har bibeltexterna. Om vi läser bibeltexten i första Korinthierbrevet till exempel. Jag läser bibeltexten. Sen behöver jag bara tacka Gud att det är sant. Jag behöver inte försöka förstå alla gånger hur det här ska gå till. För att allt Gud gör kommer vi aldrig att förstå. Jag tror inte Gud har tänkt sig att vi alla gånger ska förstå riktigt hur han gör. Men det står att vi är ett tempel. Heliga i hans ögon. Det är så han ser på oss. Och vad stod det i Korinthierbrevet? Det står att Guds tempel är heligt. Och det templet är ni. Tänk vilken söndagsförmiddag. Att upptäcka att du och jag som kristna är ett tempel. Var vi än befinner oss på denna jord så är vi heliga i Guds ögon. Tänk att få vara Guds ögonsten. Att få vara helig. Att leva med den tanken. Jag tror att för väldigt många behövs det här förflyttas. Synsättet på vad är heligt. Det är jag som kristen som är helig. Inte byggnaden och rummet i sig. Tänk vad härligt att kunna gå hem härifrån den här söndagen. Och leva med tanken och vetskapen om att du är helig. Du är ett Guds tempel.
Du är ett tempel där Jesus bor. Ett tempel där Jesus bor. Du är ett tempel där Jesus bor. Ja, ett tempel där Jesus bor. Sjung med allihop. Du är ett tempel där Jesus bor. Ett tempel där Jesus bor. Du är ett tempel där Jesus bor. Ja, ett tempel där Jesus bor.
Och så sjunger vi att vi är ett tempel. För jag tror att vi tillsammans kommer tillsammans och bor Gud i allihop hos er.
Vi är ett tempel där Jesus bor. Ett tempel där Jesus bor. Vi är ett tempel där Jesus bor. Yo.